I veckans Sparpodden.
Då kan du få 50 000 skattefritt. Det kan förändra hela din bostadskalkyl.
Ja, jag fattar att jag kommer göra en så sjukt dålig affär.
Du skulle kunna tänka dig att du har siktet på statsministerposten.
Jag ska inte stänga den dörren.
Han är en av grunderna till Sparpodden som jag har fått ärva. Kanske Sveriges snålaste person, men definitivt en av Sveriges största sparprofiler. Han är också vd för Företagarna. Jag säger Günther Mårder, varmt välkommen hit.
Stort tack.
Stort tack. Ja,
underbart att vara tillbaka.
Ja, faktiskt. Du är ju grundaren till den här podden.
Det var ett tag sedan nu, när vi pitchade idén. Det var väl inte 2013 och sen 2014 fick vi sätta igång.
Känner du att jag har förvaltat förtroendet hittills någorlunda?
Ja, hittills. Det är ju en kort period.
Ja.
Så att man ska nog upp och ha gjort 100 avsnitt innan man kan få ett omdöme. Alltså, har man inte gjort 100 Sparpodden, då har man inte varit programledare enligt mitt förmenande.
Okej.
Okay. Men på gång.
Ja. All right. Du var ju senast här vid 400-avsnittet, alltså jubileumavsnittet. Vi är inte där än, men det kommer komma en 500.
Får jag komma?
Ja. Nu har vi intervjuer precis börjat, men vill du komma?
Så klart, har jag faktiskt stöd i tanken. Det kommer. 500. Det är mäktigt. Sen är ju det där 500-talet, det är ju inte riktigt sant. För det har gjorts väldigt många extra poddavsnitt som inte var onsdagsavsnittet.
Aha.
Och släppte vi extra avsnitt däremellan, så numrerade vi dem inte. Så det finns, jag hade bland annat Paul Krugman hade jag med i podden. Men det var ett extra avsnitt. Det var inte ett ordinarie avsnitt, utan jag fick tränga in det så att inte han skulle störa uppmärksamheten mellan mig och Jan.
Men det här är ju störande, för jag kände, vad skönt det är att allting är numrerat när jag dyker upp här.
Nej.
Då hade jag liksom...
Det är fake.
Det är fake. Ja, men varmt välkommen tillbaka hit. Jag fick epiteten som kanske Sveriges snålaste person.
Och det där är inte korrekt.
Det är inte korrekt.
Nej. Jag skulle ta bort kanske och byta ut snål mot ekonomisk. Så Sveriges mest ekonomiska person.
Sveriges mest ekonomiska.
Då börjar vi landa.
Ja. Vad är skillnaden för dig?
Nej, men ekonomisk, då går det inte ut över andra. Snål, det är någonting som uppenbart kommer gå ut över människor som finns runt omkring dig. Du kommer aldrig märka i vår relation eller när vi ses att det finns en ekonomisk, stark ekonomisk sida hos mig, annat än när du tittar på mig. Men i vår relation kommer du inte märka det. Du kommer aldrig gå därifrån och känna, jäklar vad snål han var. Inte i relation till dig. Men han kan ha varit snål mot sig själv.
Ja, men...
Det får inte ske på någon annans bekostnad. Men, det är det viktiga.
Okay, men...
Så att, nej, men om någonting sker med uppenbar förlust eller ett uppenbart tagande av värde från någon annan, då är det inte att vara ekonomisk.
Ja, men det är en biten köpa mellan dig och mig här. Men mellan dig och din familj?
Ja, och där kommer vi till, så här, var drar man gränsen? Och det är klart att någon i min familj får kalla mig för snål. För de är den absoluta närheten. Så mina barn och min respektive, absolut. De kan få kalla mig för snål. Men ingen utanför, om ni inte har belägg för det. Att det är ekonomiskt handlande där någonting sker på din bekostnad till min fördel. Det, nej. Eller att du upplever att man är gin. Nej.
Så basically, skillnaden mellan dig och Ove Sundberg, det är att Ove Sundberg drabbar andra.
Hans beteende går ut över alla andra i området hela tiden.
I och för sig det som är roliga.
Jo, men det är inte jag. Ove får vara Sveriges snålaste, jag är mest ekonomiska.
Nej, men du är också väldigt trevlig att
Tack.
Snacka med. Så att det är en stor skillnad. Och på tal om liksom, trevlig att snacka med, så första gången vi möttes, du har nog inte något minne av att... Jag var där, men jag har ett minne av att du var där. För du hade en föreläsning där du bland annat snackade om att är man liksom en indexsparare och man är liksom försiktig och så vidare, så det är klart, det kommer gå bra. Men man kommer inte bli snorrik, eller man kommer liksom inte liksom vältra hela världen och så vidare. Då kan man liksom lika gärna bli en bokförare, som jag har för mig att du nämnde något sånt där. Utan man måste våga ta risk och så vidare.
Är det någonting du vidhåller fortfarande? Att absolut. Du tar mycket?
Absolut, jag tar ju mycket risker. Men jag skulle säga att det är inte gynnsamt alla gånger att ta risker. För det ökar ju spridningen i utfallet. Och ska jag vara riktigt så här kritisk till spararna på Nordnet och på andra nätmäklarplattformar. Så kan jag säga att de flesta hade varit better off om man bara hade investerat i index. Än att handplocka aktier. Men det skulle varit så galet mycket tråkigare. Men rent avkastningsvis, och särskilt om vi skulle riskjustera den avkastningen, så hade den genomsnittliga kunden tjänat på att bara sitta och månadsspara i index. Men livet blir mycket roligare om man gör direktinvesteringar i enskilda bolag. Och dessutom så utsätter det för risken att inte hamna i mitten av den här normalfördelningen, utan du kan hamna i den positiva extremen, det vill säga få en kopiöst bra avkastning. Men det gör ju att man i enskilda fall också hamnar på andra sidan i riskskalan, det vill säga gör kopiöst stora förluster. Och jag gillar ju det där livet som blir nästan schizofrent, där man ena stunden kan ha stängt en affär och gjort 10 gånger pengarna. Och sen så går man in i en ny affär och så visar att nej, där förlorade jag 9 av 10 kronor och i princip har kunnat radera ut allt det man tjänade i den tidiga. Men jag tror att det där risktagandet belönar sig över tid. Och det ser du nästan hos alla de som har lyckats bygga ett riktigt, om vi tar investeringsvis, en riktigt stor portfölj eller riktigt stora värden, så är det många gånger stort risktagande, och många av dem har till och med varit nere för räkning vid flera tillfällen. Sven-Olof Johansson har väl varit här inne i studion vid något tillfälle.
Ja.
Och han är en typisk sån person. Han har varit nere för räkning, men kommit tillbaka och kommit ännu starkare tillbaka. Så att lära sig av de där motgångarna och samla kraft ur det och ha kunskap med sig i bagaget för att inte göra om dem, men att våga fortsätta ta risker, att inte abdikera ifrån att risktagandet, det tror jag är nyckeln.
Men jag kan ju säga att nettoeffekten när du sa det var att jag gjorde mig av med alla mina indexfonder och började spara i aktier och så, och det gick ju i för några få aktier.
Vad blev resultatet?
Det gick ju skitdåligt i början.
Ja.
Det ska ju sägas. Men jag är så här, nu har det gått några år. Mm. Och då, i början var jag lite sämre på aktier. Så då var det ju utfallen oftare åt det negativa hållet. Mm. Men då hade jag mindre pengar också. Det var ju liksom mindre summor.
Ja.
Och när summorna blir större, och jag hade under den tiden samlat på mig mer erfarenhet, då blev det ju mycket bättre utfall i form av att det var mindre av de här klappkassa idéerna. En Mavshack som jag hade liksom, i efterhand så här man kollat på, men man skäms ju. Liksom, hur tänkte man där och då?
Ska jag ge något tips för att öka sannolikheten att inte göra bort sig fullständigt, då skulle jag välja ut, ta så här 5 stycken småbolagsförvaltare i Sverige som ser ut att ha ett bra track record. Och vad är ett bra track record? Ja, det är att se tillbaka på en tid både av uppgång och nedgång. Och den har vi ju nu färskt om vi tittar 2022. Nu har vi haft en nedgång som har varit sedan egentligen början på januari fram till nu. Titta tillbaka då de 3 åren tidigare, tar en 4-årsperiod och ser vilka småbolagsfonder är det som har överpresterat under den här perioden. Och helst av allt så vill du inte se att de drar iväg kraftigt mycket bättre än index under uppgång och sen så att de går ner kraftigt mycket mer under nedgång. För då är det egentligen bara att de har ökat risktagandet.
Ja.
Utan du vill se det motsatta, att den hänger med i uppgång men klarar sig bättre i nedgång. Men om du tar de förvaltarnas innehav och tittar i månadsrapporten och sen så säger du att mitt urval av aktier får bara hämtas ur de topp 30 största innehaven från de här 5 förvaltarna. Så det är ditt universum. Bland dem får du välja aktier. Du får inte välja någon annan, så att det blir ett oerhört begränsat urval. Och utifrån det så skapar du småbolagsförvaltarnas småbolagsförvaltning. Och jag vill nog tro att du minskar sannolikheten att gå på de där värsta minorna. För Mavshack skulle aldrig ha funnits med i någon av de här förvaltarnas portföljer. Du missar de här som kommer kunna få 20-30 gånger uppgång. Absolut. Men du undviker också de som kommer ha 90% nedgång.
Men är det inte så att jag har en annan take på det här, att alltså, när det är läropengar, då är det bättre att bara gå på de här minorna.
Ja, gör det tidigt, absolut.
Ja, exakt. Ja. Liksom så här, jag förlorade 3000 spänn. Ja. Men det är väl som en aktieutbildning som bara liksom kom med mig. Jag fick lära den hårda vägen. Och sen har det gått, liksom, vad kan det vara, 8 år sedan dess, 9 år sedan dess liksom. Ja, men då så, då har jag fått med mig den erfarenheten vidare. Jo, då är den värd liksom.
Då är det jättebra. Och hellre fejla tidigt än att fejla sent. Så att gör misstagen när
man... Jag tänker att om man inte gör den här grejen, så liksom, men då har man liksom ett skyddsnät. Mm. Och så liksom vaggas man in och sen så blir man mer självsäker. Då går man på sitt eget case och då får man liksom...
Men, jo, ja. Jag känner en oro över det, den egentligen tillväxt av nya sparare som vi har sett de senaste 5 åren. Nu har det ju avstannat under det här året, men dessförinnan så hade vi en kraftig tillväxt, inte minst av unga sparare som aldrig tidigare hade satt sin fot och som inspirerades av aktiemarknaden genom TikTok eller andra digitala kanaler där man har inspirerats med hjälp av att ta emot aktietips av andra. Och den här gruppen kommer ganska tidigt att känna att jag är större och bättre än marknaden. Tar man bara risken uppåtgående marknad så kommer man att bli belönad. Och om man inte har med sig erfarenheten av att känna sig större än marknaden och sen åka på rejält med spö och sen ligga nere i rännstenen och regnet bara öser ner, portföljen är 90% och man vaknar upp från det där, så här, oj då, det var jag inte. I mitt fall så inträffade det 96, 97, 98. Och då jag tävlade mot en handelsbanks private banking kille som skötte pappas portfölj. Så att jag fick en del och den förvaltaren fick en annan del. Och sen skulle vi tävla då om vem som fick högst avkastning. Och jag breddade honom fullständigt med ett undantag. Det var Asienkrisen på hösten 98. Då det bara tokföll, men det återhämtade sig lika snabbt. Så jag var ju förbi honom igen. Men det där...
Var är den här vevan du hade någon aktie som liksom skulle så att automatiskt tanka åt dig?
Stämmer. Autofill. Så det var ju det som var mitt bett för att bygga 25 miljoner när jag skulle fylla 25. Så 25-25 var visionen. Så jag investerade allt jag ägde, allt jag hade fått ihop under den där perioden i ett enskilt bolag. För jag förstod att det är enda vägen för att kunna nå min vision om att kunna ha 25-25. Men problemet var ju att det var en briljant teknik men som inte var efterfrågad av de som skulle köpa den. Och att det inte var en businessman bakom utan en ingenjör som inte kunde sälja. Så där föll det ihop som ett korthus och det där hände flera gånger sen senare. Försökte de lansera samma teknik men under nya namn. Och nu håller samma entreprenör på att lansera ett nytt bolag, så här, också ingenjörsintelligent. Men där meningen är att man ska byta bilbatterier istället för att åka in och ladda dem, så ska du byta dem med en robot. Och så här, om man har en sån idé, då tror jag att det är bra att få med sig någon av de största biltillverkarna på att tycka att det här är en toppen idé.
Ja, men jag skulle
så
säga...
att man anpassar de bilarna för att klara av det. Har man inte en sån biltillverkare med, då kommer nog inte den här tekniken slå.
Alltså jag vet att det finns i Kina redan, i NIO. Absolut. Den biltillverkaren har det, men där är grejen att då vill man, de som har köpt sitt eget batteri, vill ju absolut aldrig det här ska ske. Att
nej,
man,
du ska ju bara prenumerera på tjänsten att ha ett laddat batteri.
Men visst var det så att när du gick in, för jag kommer ihåg att du har berättat det här från den där föreläsningen jag var på för massa år sedan, jag fick med mig de här tipsen, för då kommer jag ihåg att du sa att du var ju så jäkla stor investerare där, att du var bland de största på det här årsmötet.
Ja, och det hängde samman med att den största ägaren, och vi kan väl nämna honom vid namn, Sten Korfritsen, han ägde sina aktier via bolag, och äger man sina aktier via bolag, då måste man ha med en fullmakt från det bolaget och man måste ha anmält sig till stämma på vederbörligt sätt. Och där fanns ju aktiespararnas representant på plats i form av Gunnar Ek och Lars Milberg, som var stora giganter på den tiden på 90-talet. Och de bad ju att få se den här anmälan och fullmakten från hans eget bolag, och det hade han inte. Så hans aktier, vilket utgjorde majoritet av närvarande röster, diskvalificerades. Och jag hade 1% av bolaget, vilket var mycket. Men 1% blev ju plötsligt den största posten närvarande. Vilket gjorde att jag inte hade ensam majoritet, absolut inte. Men låt oss säga att det var 20-30% av närvarande röster. Och jag hade inte ens fyllt 18. Så att, jag hade inte klarat en granskning. För då hade de sagt att du inte är myndig. Du får inte företräda dina egna aktier. Har du med dig en lapp från pappa och mamma? Och det hade jag ju inte. Men den synades aldrig vid det tillfället.
Jag behöver fråga så här. Hur kände du när du när jag upptäckte att du var den största närvarande.
Fram till dess att man skulle välja en ny styrelse och förslaget på ordning var att vi går från de största ägarna i listan och så går vi varvet runt och hör om det är någon som kan tänka sig att gå in i styrelsen. Fram till det tillfället så kände jag ingen som helst nervositet eller att några problem förelåg. Men det är klart att när man som 17-åring sitter på stämma och förstår att jag är överlägset största ägaren i det här bolaget just nu, man försöker avsätta sittande styrelse och jag är den första som kommer få frågan om jag kan gå in i styrelsen. Och mitt svar var ungefär så här, nej, jag tror inte att det går, för jag måste färdigställa gymnasiet. Jag har annat att göra just nu än att gå in som ordförande i det här krisande börsbolaget. Så att det var en väldigt speciell upplevelse.
Det här var ju så innan du ens har blivit 18.
Ja.
Och det blev det den här 25-25?
Nej, det blev 0-18. Så att på min 18-årsdag så kunde jag fira med att banken hade ju ringt och säkerställt att jag inte var skyldig någonting. Det här var ju belånat. Så att jag fick ju ett margin call med anmodan att om inte du säljer de här aktierna idag så kommer vi hjälpa dig med det i service. Och ut kom jag från den positionen med noll. Men inte minus. Jag hade bara förlorat allt jag hade fått ihop under hela den här inledningen av investerarkarriären. Bara allt. Ingenting mer.
Idag så sa du att du varken kanske eller snål, utan du är Sveriges mest ekonomiska person. Och då undrar jag, var du Sveriges mest ekonomiska person där och då? Liksom, gjorde det verkligen ont som du gjorde? Eller blev du Sveriges mest ekonomiska person efter det?
Jag har aldrig levt i förhållande till mina tillgångar. Aldrig. Utan alltid sett, om vi tar kapitalvaror som ofta är förödande för privatekonomin, inte minst under de unga åren. Många lägger väldigt mycket pengar på kapitalvaror som tappar snabbt i värde.
Alltså kapitalvaror som?
Ja, men det kan vara allt ifrån en bil. Det kan vara så här, saker som inte behöver. Det kan vara en fin klocka. Det kan vara någon fin handväska. Så här, dyra märkesaker som binder mycket kapital, oftast av sällanköpskaraktär. Så här, nice to have, not need to have. Och där har jag aldrig tänkt att jag går och köper någonting nytt för att sen använda det så länge jag känner en tillfredsställelse, för att sen lägga undan prylen och glömma bort det. Utan jag har nästan alltid gått in och köpt det jag vill ha av någon som har förköpt sig innan och som är tvungen att sälja det här för att betala en skuld eller på andra sätt realisera snabba ekonomiska värden här och nu. Och då kan jag köra ett litet chicken race där och säga så här, jag behöver inte den här bilen eller jag behöver inte den här fina klockan, men om priset blir det här, då kan jag tänka mig, och du kan få, jag har cash med mig nu. Ja, nu har man inte det, men då, om man säger 90-talet och tidigt 2000, så kunde man bara lägga upp så här, jag har 30 000. Jag vet att du vill ha 40 000 för den här klockan och den kostar 90 000. Du kan få 30. 30 är vad du kan få. Det kan du få här och nu. Annars så backar jag ur, då blir det ingen affär alls. Och i så här, majoriteten av fallen så blev det ingen affär. Och jag hade lärt mig någonting när det kom till förhandlingsteknik. Men vid några tillfällen så blev det en affär. Och då gjorde jag en lysande affär och kunde tänka så här, den där klockan, ja, och en av de klockorna, det kan jag väl passa på att säga när vi har en stor publik här, om det är någon som är intresserad av att köpa just en sån här klocka, så har jag en Breitling Crosswind Special med dubbla UTC, alltså du får enligt Breitling inte ha dubbla UTC, och det här är en av Sveriges mest avbildade klockor i Dagens Industri, i Affärsvärlden, tidigare Veckans Affärer. Jag bar den under hela tiden på Unga Aktiesparare och Aktiespararna och här på Nordnet. Den kommer komma ut på marknaden. Ge mig ett bud, gå ut på marknaden och titta vad den är värd. Och jag kan lova, för mig så har den här stigit kraftigt i värde. Och kanske är någon jäkel där ute som skulle tycka att det var hur coolt som helst att få ha den där klockan som jag bar under hela inledningen av min karriär. Så att nu kanske jag har höjt värdet på klockan med 30-40% bara på grund av det här. Så här, gå ut på Twitter, lägg ett bud, Crosswind Special, dubbla UTC, fint skick, nypolerad. Den bara ligger och väntar, jag har inte använt den nu på ett år eller ett halvt år. Man ligger och väntar på rätt tillfälle.
Bara vänta på rätt tillfälle.
Jo, och det innebär att jag låste aldrig pengarna i varor eller så här kapitalvaror som kraftigt sjönk i värde. Utan i sånt som var värdebeständigt eller till och med kunde stiga i pris eller värde. Om jag bara hittade rätt köpare och inte hade bråttom när jag skulle sälja.
Äger du en bil?
Ja, det gör jag. Men jäkligt skruttiga bilar. Jag har haft en Ferrari 308.
Har du haft en Ferrari?
Ja, en ombyggd Ferrari 308 GTO Pininfarina 86.
Alltså ägt den?
Ja, men då var jag 21-22. Men bara för att ha så här, testat på. Men återigen, det var en affär. Jag skulle tjäna pengar, vilket jag gjorde. Jag köpte den av en person som var ekonomiskt utsatt, som hade förköpt sig. Jag köper den billigt, jag använder den i 1,5-2 år och säljer den vidare till ett högre pris.
Alltså, om jag är desperat någon gång...
Då kommer du till mig.
Och sen så ringer Günther Mårder och bara, jag kan köpa den där grejen du la ut på Blocket. Nej, men, då vet man att man ligger illa
och det
till.
Finns något gammalt avsnitt av podden där jag berättar om när jag köpte en Lexus Cabriolet. Och där den köparen som såg mig komma på uppfarten kände igen mig och bara sa så här: ja, jag fattar att jag kommer göra en så sjukt dålig affär.
Det är det man tänker.
Ja, och sen fick jag content till att göra ett sparpoddenavsnitt kopplat till hur man prutar och hur kan du få en sån här bil till renare om av vrakpriset.
Men säger det på börsen, det är ett bolag, dålig handel, dålig likviditet. Mm. Och sen är det en liten dålig nyhet, det är något som ska ut. Är du en sån där som lägger en ett skambudsorder men hoppas att den...
Nej? Nej, det jag gör då det är att tänka lite utanför det gängse. Så jag går inte ut i orderboken. Just nu så har det hänt rätt mycket på marknaden. Vi ser att väldigt många bolag har tappat 60-70% av sitt värde. Man kan misstänka att flera av de större ägarna sitter med lån för att finansiera sina egna aktieinnehav. Jag har ett antal krokar utkastade till företagsgrundare som jag misstänker kan vara nära ett sånt här margin call. Och där jag vet att jag skulle stå beredd, givet det här bolagets kvalitet, att fiska upp aktier om du skulle tvingas sälja. Och det kanske är så att du vill göra en ordnad process. Istället för att sitta och vänta på samtalet från banken så kan det vara bra att sälja en tiondel av sitt innehav. Och på så sätt få andrum att kunna organisera upp. Så att gå utanför, att titta på ägarlistan och ställa frågan, kan du, om du vill, så här, ring till mig. Och jag har även ringt till ett antal banker där man sett att jag har mäklat större affärer och bara anmält intresse. Jag har till och med ringt till enskilda institutioner. Det var nog det mest märkliga. Och det är för att jag inte fattar riktigt den här världen. Men jag ringde till en av AP-fonderna för att signalera att jag är intresserad av att köpa en del av ert innehav här. Som är marginellt i er totala portfölj på över 400 miljarder. Det är lite strunt. Alltså, ni kan inte vilja ha det innehavet. Jag kan ta i alla fall halva det. Men de var väldigt förvånade över att samtal från en privatperson som de dessutom visste vem det var.
Bara så att jag fattar det här rätt. Du kollar på ägarlistan. Så sitter du och bara, men han kan inte ligga bra till. Mm. Slår en signal och bara, du... Liksom,
du måste ju mysa först.
Du
måste ju mysa. Alltså, människor vill göra affärer med andra människor som man gillar. Och kan man då se att här, du kommer ju inte vilja sälja. Till att börja med, jag kommer aldrig ha kapacitet att köpa hela innehavet. Jag sitter inte med några stora kapital i den meningen. Men de kan ju se ett värde att få in mig som en ägare också. Att börja prata i det perspektivet. Börja med att ge beröm åt företagsbygget. Så här, jag är imponerad över det du har skapat. Det är en väldigt orättvis marknad där ute just nu. Allting får stryk. Så även ert bolag. Jag tycker att det är orättvist. Det som behövs, försöka hitta idéer kring lösningar framåt för hur man kan få det här bolaget att utifrån ett investerarperspektiv få ett förändrat narrativ. Och sen så visa, kan jag vara en del i den resan för att så här, få ut de rätta värdena i bolaget. Så här, jag skulle kunna tänka mig att ta lite större volym i det här bolaget. Det går inte att komma över de volymerna på marknaden. Om du känner till någon, och så säger du så. Om du känner till någon som kan tänkas att sälja lite volym. Och så nämner du ungefär hur mycket. Hör av dig direkt till mig. Ta mitt nummer, skriv ner det. Får du höra det? För du är ju epicentrum och du hör rörelser. Så hör av dig. Jag kan vara tagare av det.
Och det har funkat?
Ja, i några fall ja.
I några fall har det funkat.
Och det är ju ofta jättespännande när det går på det sättet. För att du kan komma åt volymer som är helt omöjliga att kunna komma åt på ordinarie marknad. Men det spelar ingen roll för den som har, ska man investera några hundratusen, då gör du ju via marknaden. Men börjar du prata om någon eller några miljoner i mindre bolag, så är det ofta svårt utan att påverka kursen.
Och nu pratar du om investeringar och att du är faktiskt ganska aktiv på, inte att du tradar fram och tillbaka, ja, men inte det, men att du är aktiv i näringslivet och kikar runt och så vidare.
Jättemycket.
Så har vi en fråga från Mat som undrar: vad är meningen med sparinvesteringsgamet för dig?
Ja.
Du borde vara klar nu.
Nej.
Och du har inte världens högsta omkostnader.
Jag kommer aldrig bli klar. Alltså jag hyser inte speciellt stor respekt för de människorna som tänker att tjäna ihop pengar tidigt och gå i en tidig pension. Eller den här fyromrörelsen. Utan jag tror ju på att fortsätta göra skillnad. Att kunna se sig själv i spegeln och säga att, i slutet av livet, att se sig själv i spegeln och säga: jag gjorde vad jag kunde för att skapa en bättre värld. Jag kan göra det genom de kunskaper som jag har när det kommer till företagsbyggande. När det kommer till finansmarknad, att kapitalisera upp bolag. Med mitt kontaktnät, att få ihop människor och göra affärer med varandra. Och kan jag göra det genom att investera pengar som jag sparar ihop genom sparsamhet, ekonomiskt handlande. Och sen investera pengar i entreprenörer som löser problem i samhället på ett bättre sätt än vad tidigare entreprenörer har gjort. Då kommer den här världen att föras framåt. Och jag kommer med stolthet kunna titta på mina barn och känna så här: shit, jag var med i någonting stort. Hade jag checkat ut, jag hade kunnat göra det och säga så här: I'm done. Jag är färdig. Nu kan jag bara ligga hemma, sitta och leva på index och så köper jag någon, lite högutdelar som bara ger kassaflödena. Alltså, jag hade aldrig kunnat se mig själv i spegeln och känna en stolthet över vad jag har bidragit med. Och det hade kliat i fingrarna. Och jag hade ju kastat mig in säkerligen i så här politiken. Och rätt som det så hade jag suttit i så här partiledningen för något. Och sen så plötsligt så kanske någon så här partiledare hade avsatt. Så bara, jag prövar, jag kliver fram, jag kandiderar. Nej, men, så fort jag engagerar mig i någonting så är det nästan alltid utgångspunkten att jag vill nå så långt jag bara kan. Oavsett vad det gäller. Det spelar ingen roll om det var gosskören. Så siktet var inställt på: jag ska inte bara bli perfekt i gosskören. Jag ska bli överperfekt. Det är perfekternas perfekt. I gosskören.
Jag ska faktiskt sätta dig på... tvinga dig att vara konkret.
Mm.
Du är vd för företagarna. Du kan inte bli högre upp än så här, om inte vi pratar om styrelseordförare eller något sånt där, men vd är väl högsta positionen, right?
Ja,
är liksom
högsta operativa.
Ja, högsta operativa. Ja. Så du kan ju rimligen inte gå högre upp i hierarkin där.
Mm.
Däremot kan du göra så mycket som möjligt där. Vad konkret känner du att så här, det här är mitt mål med företagarna? Vad finns det mer du kan göra?
Jättemycket. Och framförallt på det företagarpolitiska området. Att få fler partier att förstå hur skattekronor blir till. Alltså i hela den politiska valrörelsen som vi nu har sett utspela sig, och nu har det tillträtt en ny regering, men under hela valrörelsen så pratar man om att så här, pengar bara finns där och så har man en fördelningsdiskussion om dem. Det jag vill få se mer av, det är att man pratar om hur skapas de här skattekronorna. Hur kan kakan som alla pratar om hur vi ska äta den, hur kan den bli större? Jo, det går genom en enda sak, och det är att få företag att växa, att göra vinster, att anställa nästa medarbetare. Det är grunden för hela vårt samhällsbygge, för sättet vi löser problem i samhället och för sättet som vi finansierar samhället genom de skatter som vi tar ut på arbete och på företagets vinster och på allt företaget gör. Så att där, det kriget om att skapa en förståelse, det tar aldrig slut. Men grunden för det handlar också om att få fler företagare att engagera sig i politiken. Jag är avundsjuk på hur duktiga fackföreningsrörelsen i Sverige har varit på att här, sörja för en ny politisk elit. Om vi tar den senaste regeringen så hade vi det var 6 stycken under ett tag av ministrarna som alla hade haft jobbet högsta fackliga företrädare för en fackföreningsrörelse. Så det var det absolut vanligaste jobbet för en minister. Senast jag tittade så var det där ett av Sveriges ovanligaste jobb. Att vara högsta företrädare för en facklig organisation, det är ett jätteovanligt jobb. Men det verkar vara en jättevanlig väg för att ta sig in. Det var mycket vanligare att vara vd för ett börsbolag. Hur många börsbolags-vd:ar har varit ministrar? Hade det varit farligt om vi hade haft någon med den erfarenheten, en person i regeringen hade erfarenhet av att leda ett så här ganska betydande stort börsbolag. Hade det varit en nackdel eller en fördel? Jag tror att det skulle varit en fördel. Mångfald är bra. Men företagare och företagsledare lyser med sin frånvaro i det politiska.
Men får man bara ge dig en serve tillbaka då?
Mm.
Du är vd för Företagarna. Och det du pratar om att du vill få fler politiker att förstå och så vidare. Skulle det inte vara bättre om någon annan gör det? Och så går du själv in i politiken. Och så gör du det du säger. Att vara vd och engagerad i näringslivet. Och så tar du siktet på att ta ministerpost någon gång.
Ja, men, och någonting som jag har varit väldigt tydlig med är att jag kommer göra min politiska värnplikt. När jag ser tillbaka på mitt liv så kommer det att rymma ett djupt politiskt engagemang under någon del av mitt liv. Jag tror ju på en renässans för erfarenhet. Nu har vi haft ganska många företrädare för politiska partier och även i den yttersta ledningen där man har varit ganska junior. Man har inte gjort speciellt mycket annat i sitt liv än att gå från ungdomsförbundet hela vägen upp till och med partiledarposten utan att skaffa sig andra erfarenheter. Jag tror att det är en jättefördel att vara ute och göra mängder av olika saker i livet. Att kunna jobba inom Aktiespararna, vara på en privat bank, Nordnet, att vara företrädare för Sveriges största företagarorganisation. Sen kanske, vad vet jag, starta ett investmentbolag, har varit med och i några entreprenöriella uppstartsprojekt och drivit det, kanske noterat ett bolag, kanske konkat ett annat bolag och sen parallellt med det varit engagerad i kommunfullmäktige samtidigt som man var företagare och sen ta sig upp på nationell nivå och ja, vem vet. Men jag kommer vilja göra min politiska värnplikt, men jag tror att det är bättre att göra den efter 50 än innan och skaffa sig så galet mycket erfarenheter så att du har någonting unikt som du kan komma med till bordet istället för att komma med exakt samma sak. Så här, var du? Så bara, jag har vuxit upp i ungdomsförbunden, jag har gått på samma utbildningar, samma erfarenheter. Nej, jag har aldrig varit ute och jobbat. Jo, jag jobbade en sommar på PR och kommunikationsfirma, men sen har jag alltid varit i partiet. Så att,
men okej. Okay. För du har sagt två saker. Du ska göra din politiska värnplikt, men hellre efter 50 med mer erfarenheter än här och nu.
Absolut. Liksom.
Och sen har du sagt att du har alltid målet att liksom, allt du gör, komma så långt.
Mm.
Och är inte så långt man kan komma i politiken, statsministerposten.
Kan vara. Ja, rent formellt talman. Det är ju rikets näst högsta.
Nej, men det är ju inte det. Det är ju inte det.
Nej, det kan man då tillstå.
Men Günther, du skulle kunna tänka dig att du efter 50 har siktet på statsministerposten.
Jag ska inte stänga den dörren. Och det är så osvenskt att säga det.
Jag älskar det. Jag älskar att de säger det. Jag står
och,
på det där.
Och det här är säkert ett sånt här klipp som man skulle kunna få se i efterhand och bara skratta åt. Och låt det få vara så. Någonting som jag gillar, om jag ska lyfta en politiker, så skulle jag vilja lyfta Nyamko Sabuni. Hon gjorde ett antal misstag under sin partiledarkarriär. Men hon har varit en frisk fläkt i den meningen att hon har vågat säga vad hon vill. Och kunna uttrycka själv. Alltså, självklart vill man bli statsminister om man är partiledare. Alltså något annat vore jättekonstigt till att inte sikta mot att bli partiledare om man har en så här hög post och vill mer. Alltså någonstans så den där törsten att vilja kunna påverka mer tror jag är ganska viktig. Och där är hon en sån person som jag ser upp till som har vågat uttrycka ambitioner och viljor.
Ja, men jag tror det var någonting som när jag tror det var Håkan Juholt fick lämna. Skulle Socialdemokraterna välja in en ny, och så kommer jag ihåg att det var en politisk kommentator som sa att ja, men anledningen till att ingen säger att de vill ställa upp är för att man måste bli tillfrågad egentligen, för det är fult att liksom säga att man vill bli det. Jag tänkte så här, men vad gör ni? Det är inte världens läge. Du kan bli statsminister. Skynda sig, jag ställer upp.
Nej, men
det är inte en svensk grej, mer en politisk grej, att det är en svensk, att man ska inte säga, jag tar den.
Ja, i USA är det en annan kultur, men i den svenska liturgin så har du nästan så här bränt dina möjligheter om du säger att du vill. Och särskilt skulle jag säga inom Socialdemokraterna. Där ska du så här, du ska få se rörelsen stå på sina bara knän och bara be att få se dig. Så snälla, ställ upp. Och så till slut så ska du ge mer och säga så här, när rörelsen kallar, då ställer man upp. Alltså det är ett kall. Det lutherianska. Och jag tycker det är osmakligt. Uttryck ambitioner. Om alla hade högre ställda ambitioner i livet så skulle Sverige bli bättre.
Ja, men jag kan ju säga att när jag sagt det här jobbet så var jag inte så här blyg av mig, utan då så att det är minsann jag som ska ha rätt, så till och med någonting i stil med att alltså, jag kommer ha det här jobbet, punkt. Och de bara, ja, det är en process fortfarande. Jag bara, ja, men,
tror du är färdigt?
Ja, men det gick ju vägen. Det är alltid mycket roligare när det går vägen.
senare i Sparpodden.
Och det kan vara mer gynnsamt att köpa en bostad som är lite större för att totalekonomiska kalkylen blir bättre. Jag tror inte ett smack på den typen av bolag.
15% avkastning per år.
Ja, i snabbväxande och ser attraktiva tillväxttal så ringer alla mina varningsklockor.
Du sa efter 50. Nu vill jag fokusera på det du faktiskt gör här och nu. För saker och ting har hänt. Du har ju gått in i styrelsen i bland annat Research.
Inte, ja snart. Det är en extra bolagsstämma den 9 november. Då är det dags. Mm.
Men vi kan inte räkna hem den till 100%, men vi kan.
Med tanke på att det är en majoritet som har föreslagit. Så,
ja. Borde. Så, och då har du fått tittarfrågor på det. Och jag kan bara säga så här, vi har fått så sjukt många tittarfrågor. No chance att vi kan svara på en tiondel av det här. Men vi vill kriga på. Här har vi fått en tittarfråga. Mm. Om vad ska du bidra med egentligen i Research? Har du relevant kompetens kring det de gör?
Och då kan vi börja med att berätta vad de gör, för det är inte alla som vet det. Och då kan man säga att det är avancerad mjukvara för att understödja cancervården. Och några av mjukvarorna effektiviserar strålknivarnas skärningar. Alltså hur ska strålknivarna skära mot en tumör? Och sen genom avancerad matematik se till hur skadar man frisk vävnad så lite som möjligt och blir av med så mycket av den sjuka vävnaden som möjligt. Sen finns det mängder av andra mjukvaror som man kan addera för att förbättra behandlingsresultaten, effektivisera. Vad kan jag bidra med i de tekniska delarna där? Ingenting skulle jag säga. Noll. Men det jag vet efter att ha varit vd för företagarna nu i snart 8 år, det är att nästan allt företagande är detsamma i grunden. Sen har man specialiserat sig på någonting när det gäller den unika produkten eller den unika tjänsten. Men företagarfrågorna att bygga företagande är ungefär detsamma. Det jag hoppas kunna bidra med i det här fallet, det är de utmaningar som bolaget har haft, inte minst på kostnadssidan. Bolaget har omgärdats av en syn av att inte vara speciellt återhållsamma när det gäller kostnader, och det där har drabbat dem rätt hårt under den här pandemin som vi har sett, när allt fokus har riktats åt coronavården och inte åt cancervården. Vi kommer få ett bättre sentiment där det blir en bättre balans och sjukvården faktiskt kan börja investera och titta på hur man kan effektivisera cancervården. Men då måste man också titta på andra frågor, och då har vi att kunna komma tillbaka och kunna kommunicera ut mot aktiemarknaden att det finns ett sparprogram som man kan känna en tillit inför, att bygga förtroendet för att bolaget kan komma tillbaka på den tidigare utstakade tillväxtspåret som banade vägen för framgången, att ta någonting av det mest avancerade man kan syssla med, onkologi och avancerad mjukvara med machine learning och med AI. Det här kan man antingen förklara på ett väldigt komplicerat sätt, eller så kan man ta ner det på investerarnas förståeliga nivå och börja rita upp hur skapas de här intäkterna, hur ser affären ut, hur kommer framtiden att te sig med den modellen som man har valt rent affärsmodellsmässigt. Och där hoppas jag i ett kommunikativt perspektiv att jag kan ta den vanliga investerarens perspektiv och titta på det här caset och utifrån ett styrelseperspektiv också ställa krav på att kommunikationen måste gå ut på ett sätt som gör att bolaget blir tillgängligt och förståeligt för den vanliga investeraren. Och först när det blir förståeligt så kommer det att börja nå sitt rätta värde.
Då måste jag ändå säga, du har ändå gått in i det här bolaget själv. Ja. Du har gjort den investeringen. Och det här bolaget gör ju en produkt som i ärlighetens namn jag tekniskt sett aldrig hade fattat varför den är bättre eller exakt hur den funkar eller så. Hur vet du att de är så bra? Mm. Alltså att, du har pratat om vad du kan bidra med och inte bidra med. Men hur vet du att de är så bra med sin produkt?
Då måste man ställa frågorna som man kan ställa till alla företagare. Så här, hur många kunder har du? I det här fallet 800 kliniker köper mjukvara. Nu har ni sålt mjukvara sedan 2001 och våra första testorderna. Hur många har avslutat och slutat använda er mjukvara? 2 stycken. Hur mycket kapital har ni tagit in till bolaget? Det här är ett forskningstungt bolag. Det är ungefär 400 personer som sitter på utveckling och ägnar sig åt någon typ av forskning eller digital utveckling. 400 personer. Om vi då tittar på hur mycket kapital har ni bränt längs den här vägen, det vill säga hur mycket har ni rest i kapital under den här resans gång? 6 miljoner. Okej, nu börjar det bli spännande. Ni tappar inga kunder. Ni har rest nästan inget kapital. utan det genereras med hjälp av egna kassaflöden. Och ni har idag en orderstock som överstiger 1 miljard. Så här. Nu, så här, okej, vad borde sånt här bolag vara värt då? Och man hade en vinstkapacitet på över 150 miljoner för 5 år sedan. Man har fler kunder idag. Man har ett produktutbud när vi tittar på de mjukvaror som man säljer. Som är väsentligt mycket större men som har kostat att ta fram. Jämfört med 2017. Så att man kan nå ut till många fler kliniker och behandla och vara med i cancerbehandlingar i flera led än vad man kunde tidigare. Så väsentligt mycket bättre rustade både för att kunna sälja mer på befintliga kunder men också hitta kunder som man tidigare inte kunde sälja till. De här enkla delarna kan man lägga samman och säga så här, förutsättningarna ser goda ut. Det betyder inte att man per se kommer att bli framgångsrik i allt det här och att man kommer komma ut på andra sidan och se att det blir inte bara 5 gånger mer värt, det blir 10 gånger mer värt. Det är inte självskrivet.
Och när du sa att du kan bidra till att vara bättre kommunikatör och se det ur investerarens perspektiv och så, var det det som hände precis nu?
Ja, för jag tror inte att den här berättelsen paketerar på det sättet är det sättet som man från bolagets sida vill presentera sig. Man vill hellre prata kanske om den avancerade tekniken bakom, för det är det som skapar stoltheten och DNA. Men du måste förklara enkelt.
Men jag känner att jag behöver säga någonting emot det för att balansera upp den.
Men i det här fallet, så här, bolaget förlorar pengar. Ja. Det är rätt alarmerande. Alltså, om man tjänade 150 miljoner för 5 år sedan, bolaget har en fantastisk produktportfölj och den är större idag än tidigare, så här, men man förlorar pengar. Ja, vi får se nu. Jag har ingen insiderinformation, jag är inte med i styrelsen än, men vi får väl se i Q3.
Jag tror jag kommer nu köra ett batteri av frågor.
Gör det, så att vi kan försöka vara lite kortfattad.
Ja, men, där vi fick faktiskt frågor på Razer, så att, ja. Tekniskt sett så har du hållit dig till tittarfrågorna hittills. Men okej, vi ska ta en tittarfråga som blev kanske den mest likade av de här. Så att håll i hatten. Aktiepappa, hur ser han på det faktum att folk i hans styrelse aktivt marknadsför Better Globe? Och då ska jag bara liksom förtydliga vad det här gäller. Det här är inte i Riksförbundets styrelse utan det är någon i Företagarna i Göteborg där. Och det är den styrelsen. Och Better Globe är ju ett väldigt, väldigt, väldigt kritiserat och anklagat för att vara ett pyramidspel investering där. Och det ska vara någon som gör marknadsför den. Och då är frågan till dig, vad du tycker om det?
Nej, och jag kan ju ha jättemycket synpunkter. Och skulle jag just ta Better Globe så kan jag vara jättetydlig och säga, jag tror inte ett smack på den typen av bolag som handlar om att man ska rekrytera nya för att sörja, för att få en fortsatt tillväxt. Och så fort jag hör trädplantage
i Sub-Sahara,
i
15% avkastning per år.
Ja, i snabbväxande och ser attraktiva tillväxttal så ringer alla mina varningsklockor.
Men varför inte så här Holmen och Stora Enso har gjort de investeringarna?
Ja, nej, men jag skulle så att säga, det, sannolikheten att göra en fruktansvärt dålig affär är överhängande. Jag skulle inte säga till någon i min närhet att lita på den typen av positiva prognoser eller utfästelser. I det här fallet, ja, vi har 2200 företagare i Sverige som har blivit valda lokalt av medlemmarna till att utgöra företagarnas styrelse i den kommunen där man bor. Så 2200 som är styrelseledamöter i Företagarna. Jag har ingen makt att tillsätta eller avsätta de här personerna. Utan de tillsätts ju av medlemmarna på demokratiska medlemsmöten. Som tjänsteperson skulle man veta sin funktion. Däremot, så om det skulle inträffa att någon använder sin makt som styrelseledamot i Företagarna för att komma med fördelar till sitt eget företagande och uppenbart och sidosätter så här, intresset företagande till fördel för att lyfta fram sitt eget företagande eller i ett sånt här fall då, ambassadörskap för någonting som man tjänar pengar på, så kommer det att kunna vara föremål för att man blir utesluten. Så att om det sker sådana fall där man på ett medlemsmöte hör någon att prata om eller marknadsföra, sen om man har en hemsida där man säger att så här, jag är engagerad i Företagarna och är dessutom ambassadör för det här, eller att jag driver, säg att man drev Better Globe, Jag har ingen aning. Eller drev ett bolag som sålde träd i Afrika och lovade 15% avkastning. Så här, ja, du får vara medlem. Man får vara medlem i företagen. Man får bli förtroendevald. Men du får inte hålla på och marknadsföra dina egna tjänster och dra fördelar av din förtroendeposition. Med mindre att man har konkurrensutsatt, att man ser till att det är balanserat. Så om det dyker upp det, så vill jag att folk ska säga till. Och om det förekommer någonting som är brottsligt, då tycker jag att man ska polisanmäla omedelbums. Hittar man någonting så ska man säga till. Men jag tror att det är viktigt att ha med sig de delarna innan man ger sig ut och öppet håller på och kritiserar och förstår logiken och inte prata om en i din styrelse. Ja, en av 2200 personer som inte utgör min styrelse, den består av 13 personer varav en verkar ha varit engagerad i den tråden och försökt upplysa. Så att jag tror att innan man går hårt ut och kritiserar, så brukar alltid jag tänka, så ska du se till att vara ordentligt påläst. Om man ska gå ut och kritisera någonting. Och det upplever jag inte har funnits i det här fallet.
Okej. Okay. Ja. Men då går vi på nästa. Och det här är... vilken fråga om... flera frågor om MSAB.
Mm.
Och det här är inte Melker Körling.
Nej.
Som inte finns kvar på börsen i och för sig.
Nej. Microsystemation.
Ja.
Utvecklar egentligen en mjukvara med också hårdvarukopplingar för att tömma mobila enheter på data för att sen kunna analysera den här datan och kunna kartlägga vad du som människa har gjort.
Och du har investerat i det här, det är därför du har fått frågan, eller?
Ja, jag har gjort det länge, och för de som har följt med Sparpodden från start så vet de att ja, men det här var ett betydande innehav redan då. Sen har jag successivt checkat ut i omgångar, så att när aktien handlades på 70-80 kronor och idag är det kring 40 eller 50. Då checkade jag ut med en ganska betydande post. Jag tror att det var 2015. Jag är nästan bestämt säker på att det var just i maj eller april 2015. För det var precis när jag tillträdde företagarna. Då gjorde jag den största försäljningen av aktier. Och jag fick sitta och prata om det här i Ekots lördagsintervju. Den ligger för övrigt fortfarande kvar. Det kan vara roligt att höra någon som inte kan aktiemarknad försöka misstänkliggöra någon som har på Twitter berättat att man har sålt en aktie och tackar för en fantastisk avkastning efter 5-7 år.
Vad är det som hände?
Nej, men det försökte målas upp som någonting skumt, och att när man är ute och kommunicerar i sociala medier och berättar vad man gör rent investeringsvis, att det skulle vara för att själv dra fördel rent ekonomiskt för att driva kurserna. Och jag har svårt att se så här, att berätta att man har sålt en aktie kan inte på något sätt ha bidragit positivt. Även när man har berättat att man har köpt det 7 år tidigare. Ja, så här, om du ändå tänkte hålla aktien i 5 år, 7 år eller vad det kan vara. Ja. Så tror jag just den där initiala reaktionen som du får på en dag. Om du köper 0,5% eller 1% av ett bolag. Den effekten blir ganska begränsad efter några år.
Ja, men på tal om det så försökte jag... Jag brukar tycka att det är väldigt lätt att upptäcka när det är någon som kan och inte kan börsen. När de pratar att man... Man märker när det är konstigheter. Jag hade på universitetet att det var någon som skröt om att det var någon aktie som hade fallit över 100%. Jag bara så här,
tungt fall.
Men han höll på att skrika. Jag vet inte, jag har så svårt att hantera det. För det är nog ingen idé att jag går igenom det här. Men den har nog inte fallit mer än 100%. Kan jag säga. Ja.
Men just i det här fallet, MSAB då. Spännande bolag, intressant teknik. Man har en israelisk konkurrent som är väldigt utpräglad.
Som heter?
Nu har jag tappat namnet.
En israelisk konkurrent.
Vi skriver på Twitter. Men det är ju inte federal polis som är de största kunderna, men även försvarsmakt, även revisionsbyråer köper det här för internal fraud och liknande. Du och jag som potentiella brottslingar är väldigt dåliga på att dölja spår, för vi använder vår teknik till att göra massa saker som gör att det är spårbart i efterhand, så att vi kan faktiskt sätta dit det om vi skulle göra någonting. Så de är i en sweet spot. Det är ett spännande fält.
Har du köpt på dig mer?
Nej, jag har inte köpt på mig mer. Och sen så har det skett lite ägarkonstellationer, och tidigare ägaren Henrik Tjernqvist, som har varit med under lång tid i bolaget, har backat tillbaka till förmån för ett nytt gäng som ska köra det. Men vdn är fortfarande kvar. Jättespännande. Jag tycker det är värt att följa. Men man ska se så att bolaget hela tiden helst av allt växer snabbare än sin marknad. Och det har säkert dykt upp nya konkurrenter som jag kanske inte har koll på. Men gå ut och försök läsa av hela fältet för att räkna ut någon typ av samlad marknad genom att titta på alla deras omsättningar. Addera det och se vem är det som tar mark, vem är det som förlorar mark. För att i det här spelet så tror jag att just den som har den bästa tekniken kommer att kunna ta hem spelet. Sen har vi en dopande faktor just nu, och det är ju att man säljer globalt, och det här är ett svenskt företag där väldigt mycket har utvecklats just i Sverige, så den svaga kronan borgar för att man har en konkurrensfördel jämfört med andra bolag ute i världen.
Men vänta, är inte det underskattat här i Sverige att alltså, nu använder vi svenska kronor, så att vi märker inte den effekten, men alltså, i dollarräknat så är börsen ännu billigare.
Kom tillbaka om 2 år och så kommer alla vara förvånade över så här, vad hände med ägandet över stora fastighetsinnehav i Sverige som bara bytte händer till amerikanska pensionsfonder och riskkapitalfonder? Så vad hände? Det utländska ägandet på Stockholmsbörsen steg under 2022, 2023 och 2024 med, ja, det kan vara många procent. Och det där pratas det rätt lite om just nu. Men utöver att vi har haft en börs som har varit surare, Stockholmsbörsen har varit surare än många andra börser ute i världen, i kombination med den kraftiga kronförsvagningen, har gjort att Sverige är mycket mer attraktivt än till exempel Danmark eller Finland. För där har du inte de valutadimensionerna. Ja, du har euron i Finland och du har den danska kronan som är kopplad till euron, vilket har gjort att de har stått emot. Så att våra bolag blir ju då 10-15% billigare per automatik, och skulle vi jämföra mot dollarn då 20% billigare. Så att det där är en faktor som kommer att gynna den svenska tillverkningsindustrin, den exporterande delen, basindustrin, jättefina förutsättningar just nu, men det kommer att slå tillbaka på ägande av svenska tillgångar.
Ja, mycket intressant. Det får du återkomma till i 500-avsnittet som du tydligen lovade i början av.
Hur långt bort är 500?
Jag vet inte. Andreas, vart ligger vi på? 400-någonting. 400? Ja, men någonting. 460-någonting.
Ja. Ja, men då har vi ändå typ 9 månader, 10 månader kvar beroende på frekvens av avsnitt.
Exakt. Jag tror jag kommer ta en paus på vintern också. Så att,
okay. Ja, kanske ett år till och med.
Vi får se. Men från makro till IT-konsulten Daniel, som undrar: IT-konsult hemifrån, eget bolag. Med behov av datorer som drar mycket el. Rummet går att använda privat enligt Skatteverket. Strömsnålare datorer är svårt / extremt dyrt. Hur uppnå sparad krona? Kontoret drar mer än resterande 170 kvadratmeter. Använder i alla fall värme från datorerna. Vad ska han göra, Daniel, IT-konsulten?
Han är inne på en fråga som är väldigt känslig, och det är när man som bolag hyr lokaler i sin egen bostad. Det finns väldigt hårda krav på vad som ska gälla för att du ska kunna få göra det här. Och det ska vara en del som inte går att använda privat, och det är det som han har åkt dit på. Den här går att använda privat. Och då vill man helst att det ska vara en avskild del där det inte går att passera igenom. Du ska helst vara så här, bygga en dörr så att du måste gå ut och utanför ta sig in i det. Sen verkar det som att han håller på med typ så här bitcoin mining och liknande. Alltså, vem har sådana datorer så att det blir så sjukt varmt att du kan återvinna värmen? Alltså, det låter inte som en vanlig konsult direkt. Det måste vara stora servrar. Det måste vara, alltså, men då tänker jag så här, om man ska bypassa det där lite grann, hur ser det ut hos grannen? Vad hade hänt om han istället hyr in sig hos grannen? Och har grannen något intresse av att hyra in sig hos honom? För det är mycket lättare, istället för att man har sina verksamhetslokaler i sin egen bostad, så stöter du aldrig på något problem om du kommer att hyra in dig hos din granne. För då är det avskilt din ekonomi. Och skulle din granne hyra in sig hos dig på motsvarande sätt, för att de har ett eget kontor, ja, men då har du löst det. Och då är prissättningen inget problem.
Vänta, så man kan hitta en buddy att matcha ihop med?
Så kan det vara. För då blir det inga ifrågasättande. För det är uppenbart att nej, du kan inte nyttja det privat i någon annans kontor. Alltså, det blir inga diskussioner, för du hyr inte ut till dig själv. Så fort du hyr ut till dig själv så blir det ett problem. För då är frågan så här, hur kan vi vara säkra på att du har tagit ut rätt hyra för det här? Du kanske försöker skörda eller plocka pengar från ditt bolag över till ditt privata jag och försöka undanhålla det från den högre beskattningen som annars hade blivit. Om vinsten hade uppstått här, du behöver betala bolagsskatt först och sen behöver du betala skatt på utdelningen. Det blir en högre skatt än om du för över värdet till dig själv som privatperson har en avdragsrätt på de första 50 000 i hyresintäkter. För det där är ju, det är inte ett kryphål, men man har en stimuli som privat individ att hyra ut del av bostad. Får du hyresintäkter på 50 000 kronor om året så är det skattefritt. Det finns nästan ingenting annat som du kan få så mycket skattefritt. Alltså när vi pratar 50 000. Till och med om du är ute och plockar kottar och säljer dem, eller bär, så kommer du få betala skatt om du når upp till de värdena. Men inte när du hyr ut privatbostad. Och skulle du hyra ut för 60 000, då är det de första 50 000 skattefria. Sen får du från 50 till 60 betala kapitalskatten på det. Så att det är oerhört gynnsamt att hyra ut del av bostad om du kan dra in 50 000. Så det blir mitt medskick till alla tittare. Att fundera över när du undersöker en ny bostad. Finns möjligheten att skapa en uthyrningsdel antingen för att någon hyr in sig som företag eller kanske hyr garaget som ett lager eller att du har en ytterligare liten bostad för en student eller liknande. Då kan du få 50 000 skattefritt. Det kan förändra hela din bostadskalkyl. Och det kan vara mer gynnsamt att köpa en bostad som är lite större för att totalekonomiska kalkylen blir bättre än att köpa det mindre där det absolut inte finns utrymme för en uthyrningsdel. Och köper ett hus med en tomt där det är möjligt att uppföra ett attefallshus, 40 kvadrat, och göra det halva har en övervåning. Ovanpå köket och badrummet så har du ett sovloft. Det är ganska spatiöst, du kan bo två människor där. Det är inga problem i en attraktiv storstad att hyra ut en sån för 12-13 000 om läget är helt okej i förhållande till arbetsmarknadsepicentrum. Så i närförort, bra kommunikationer. Och de intäkterna, om vi då tar 12 000 i månaden och så vet du då 50 000 skattefritt, överskjutande del, där får du betala kapitalskatt. Det är attraktivt. Mycket attraktivt.
Och ta en sån stolle som jag som har ett förvaring i min liksom källare som jag aldrig i hela mitt liv har använt någonsin.
Är tomt?
Helt tomt.
Där ska du hyra ut. Alltså, det finns människor i den bostad eller i den fastighet där du bor som sannolikt hyr ett förvaringsförråd av någon aktör som hyr ut. Och det är säkert utanför stan. Och det är ganska klumpigt för de kanske inte ens har bil. Så de kanske måste hyra någon bil eller låna en bil för att åka hämta och lämna grejer. Jag skulle bara omedelbart sätta upp en lapp. Så här, förråd uthyres i denna fastighet. Och sen så prövar lite högre pris och sen så jobbar du neråt. Eller att inte skriva ut något pris och bara se när någon ringer. Och den första frågan som man brukar ställa det är så här, ja, jag såg din annons om förråd uthyres i denna fastighet. Finns det fortfarande kvar? Och även om det inte har varit någon som ringer eller har ringt så ska du alltid låta lite tveksam. Så här, ja, formellt så finns det kvar för jag har inte gjort något avtal än. Men jag har fått två stycken som har hört av sig och varit jätteintresserade. Men vi har inte kommit skarpt till avslut. Så här, vad skulle du vara beredd att ge för det här förrådet? Så nu fattar man att det är en marknad. Det är många som vill ha det här förrådet. Och då får de komma ut med sitt bud på den där. Och då kommer du tillbaka och säger så här, 30% högre oavsett vad de har sagt. Där kan du gå med på det. För att du har fått ett högre bud. Så 30% upp. De sa så här, 1000 kronor i månaden. Ja, 1300 kronor, då kan du få det. Och då kan vi skriva på ett år. Och sen med 3 månaders uppsägningstid från din sida. Annars rullar det på för ytterligare ett år. Ja. Ni är fin intäkt.
Se där.
Skattefritt, upp till 50 000.
Eftersom du kommer på 500 avsnittet då
får vi se om du har lyckats.
Exakt, då får du bara en deal,
ja. Du får bjuda på champagne om du,
champagne
kan du få.
Exakt, den där, vad är det, Soda streama
billigt torrt vitt vin.
Ja, det kan jag göra. Günther, en ära att få ha dig här.
Stort tack, kul att vara tillbaka.
Ja, och du är varmt välkommen tillbaka. Vi i Sparpodden säger tack och adjö för denna vecka. Vi är tillbaka nästa onsdag. Missa inte oss då. På återseende.